Då hälsar jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen. Och mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podcasten. Och jag är jätteglad att du lyssnar. Jag vill tacka återigen för de fina orden som jag får kring podden och att vi nu är tillbaka med nya intervjuer. Som ni har märkt så bjuder jag också på lite gamla intervjuer från arkivet som kommer upp här på Spotify. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt och den här veckan ska ni få träffa en tjej som springer 3000 meter hinder. Hon har haft en del skadeproblem under de senaste åren, men nu är hon äntligen tillbaka igen och slog så sent som i år nytt personbästa på 3000 meter hinder. Jag pratar såklart om Linn Söderholm. Jag har inte så mycket mer att tillägga, utan jag tycker att vi kastar oss rakt in i det samtalet som vi hade den 23 september. Jag ger er Linn Söderholm. Nu kör vi! Då hälsar jag dig varmt välkommen till Mötlöparen. Kul att du vill vara med.
Tusen tack.
Och jag brukar alltid börja med en samma fråga i Mötlöparen. Och den här gången blir det ju, vem är Linn Söderholm?
Ja, jag är 26 år, bor i Göteborg. Uppvuxen i Onsala som ligger ungefär en halvtimme söder om Göteborg. Nu, ja, tränar mycket löpning, tävlar mycket i löpning. Pluggar också på Chalmers, ska jag. Ja.
Vad är det du läser på Chalmers?
Jag läser medicinsk teknik, gör jag. Ja, så det är lite sådär hur man ska koppla ihop liksom tekniska bitar med medicin.
Men om vi kollar på löpningen då, vilket vi ska prata om idag. Hur kom det sig att du började springa då?
Ja, men jag sprang nog i Göteborgsvarvet en gång när jag var väldigt liten, tror jag. Sådär. Och sen så blev det liksom en tradition att jag gjorde det varje år. Det gick ju ganska bra ibland. Alltså sådär, jag blev sjua någon gång. Det var liksom helt otroligt och sådär. Och sen så började jag träna friidrott i ett friidrottslag när jag var 12 kanske. Sen så när man skulle springa första... Jag fick vara med och springa första stafett-SM egentligen, så var jag 14 år då. Och då så hade jag börjat träna lite in i Göteborg här, så bytte jag till Sävedalen så jag fick vara med i det laget och sådär. Och sen har det blivit löpning sen dess.
Ja. Men jag läste lite här innan, i en intervju som du gjorde med Sara Holmgren, tror jag. Där uppfattade jag det som att du var ganska duktig i många olika grenar, eller du höll på med väldigt många grenar. Innan det just blev löpning, om jag förstod det rätt.
Ja, men när jag tränade i Rigo så tränade jag allt möjligt. Då var det liksom friidrottsträning. Att jag var duktig i några andra grenar, det kanske... Det hoppas jag inte att jag har sagt, för det stämmer nog inte. Men jag testade i alla fall mycket. Så jag kom lite höjdhopp och testade stavhopp där en period. Tyckte jag var riktigt kul och ja, allt möjligt. Men sen blev det ändå löpning som var roligast.
Var det att du kände... Eller varför föll valet på löpning?
Jag tror att jag var duktigast i det, men sen blev det också när jag fick börja träna här inne med Sävedalen och sådär, så körde ju de körde ju liksom bara löpträning och då hängde jag på det. Jag tyckte det var jättekul, så att då blev det nog bara så egentligen.
Mm. Ja. Ja, men då när du var 14, då om du tänker tillbaka då och får vara med och springa en så relativt stor tävling egentligen som stafett-SM, Hur kände du då att få vara med? Det var väl nästan första stora tävlingen för dig, antar jag.
Ja, verkligen. Det var ju helt otroligt. Vi tyckte ju det var så spännande liksom. Och vi var ju tre stycken tjejer i det här laget och vi ska springa 3x800. Och jag hade andra sträckan, tror jag. Och det var riktigt, riktigt spännande. Vi först sprang, var det Jessica som sprang första sträckan och sådär, och så fick hon lämna över till mig och jag var ju alldeles övertagad, så jag sprang ju hur fort som helst första 200, fick hänga i 600 meter och sen växlade jag till Siri som skulle springa sista sträckan och hon höll ihop det så bra, hon blev lite trött på slutet, men sen visade det sig, så vi kom två i mål Och sen visade det sig att jag kom inte ihåg om det var, nej jag minns inte vilket lag som var först nu, men så visade det sig att de hade underväxlat då i den växeln där jag bytte till, eller där, mellan andra och tredje sträckan. Så att då vann vi till slut ändå. Så att det var ju, ja det var högt och lågt. Men vi var så himla glada för vår andra plats också. Alltså det var ju verkligen en hype vi hade där. Oavsett att det var liksom, ja det var en väldigt rolig tävling.
Men guld då på första stora tävling?
Det blev det till slut. Ja visst.
Så du har satt den i ribban högt där från början?
Ja precis.
Men om du tänker tillbaka då, hur ungefär, hur såg, det kanske är svårt att minnas, men ungefär hur såg din träning ut då i den så relativt, eller så ung ålder, när du var 14?
Jag minns inte det riktigt. Alltså, men det var väl inte så jättemycket. Vi tränade intervaller på måndagar. Sen vet jag inte så mycket. Jag sprang säkert lite hemma i Onsala också. Men jag var ju absolut inte inne och tränade alla dagar i Göteborg eller sådär. Utan ja, lite då.
Men sen har du bara, sen dess har du bara rullat på för det med löpningen. Eller hur ökade intresset och din satsning för din del?
Ja, sen så jag pendlade lite fram och tillbaka någon dag i veckan och tränade här inne i Göteborg med gruppen. Och sen så började jag friidrottsgymnasiet, Katrinelund här, som är sånt rigg. Ja. Så då fick jag ju börja träna. Då var jag ju här inne i Göteborg varje dag, tränade morgonträningar med dem, kunde stanna kvar på lite fler träningar på eftermiddagarna och sådär. Så gjorde jag det i 3 år och sen var jag väl lite fast tror jag, tyckte jag var jättekul, så vill jag fortsätta.
Och nu då, hur ser träningen ut för nu då? Om du, en vanlig vecka ungefär?
Ja, nu har vi precis gått in i grundträning här, så då är det lite mer vanligt igen. Liksom när det är mitt i sommaren och sådär, så blir det bara anpassat efter träningen som ligger olika dagar i veckan och sådär hela tiden. Men nu är det väl måndag, är det väl distans och styrka typ, eller alternativt styrka. Ett pass ibland, två pass. Sen på, då kör jag tröskel ofta tisdag och torsdag. Och en utav dem brukar vara en dubbeltröskel om allt funkar bra. Då brukar jag köra en utav dem, men även när jag kör dubbeltröskel idag så brukar jag köra en utav de trösklarna alternativt då. Så jag brukar köra cross trainer på morgonen kanske, löpning på kvällen. Ja, och sen så lördag så kör vi lite mer kvalitet. Alltså hela Göteborg tillsammans nästan kör på lördagar uppe i Skatås. Samma tid, samma dag varje vecka. Och sen söndag långpass. Och sen är det väl lite distans in där emellan, lite styrka sådär.
Hur mycket mängd blir det? Alltså om man kollar på hur mycket mängd blir det på en vecka ungefär?
Ja, alltså bra fråga. Det har varit så himla mycket olika konstiga grejer som har hänt de senaste åren. Jag har varit lite skadad och sen har det varit lite andra grejer som har liksom strulat. Så att det var nog länge sedan jag hade liksom en kontinuerlig period av samma träning under lång tid. Men alltså det som är målet är väl kanske att få sådär 11 mil under grundträningsvecka och så 2 alternativa pass på det kanske. Ja. Under tävling blir det väl 9 tider mer snarare kanske.
Ja, men jag tänkte komma in på det lite. Du har haft lite struligt här senaste åren som jag har förstått. Eller du kanske kan berätta själv hur det har gått för dig.
Ja, alltså nu, jag är så himla nöjd nu för att det här är första grundträningen som jag går in i på 3 år tror jag, som jag är hel. Så jag är väldigt taggad på att få lite kontinuitet nu.
Ja.
Men men det har varit lite så här, efter säsongen 2020 där egentligen, som gick väldigt bra för mig, då fick jag en ganska jobbig skada som tog lite tid att ta sig tillbaka från faktiskt. Det var en stressfraktur som tog lite tid, som det ju gör. Ja, och sen så kom jag tillbaka och så blev det liksom att jag tror att den lite grann kom tillbaka liksom efter säsongen därpå. Så blev det samma sak igen och sen har jag haft någon häl som har strulat lite och det har varit andra grejer också som har varit jobbiga liksom mer i livet också som har kommit emellan och sådär. Så att ja, jag ser väldigt mycket fram emot att få träna på lite grann nu. Det ska bli spännande att se vad som händer när jag förhoppningsvis får göra det nu.
Ja. Men då under, jag tänker så här, det rullade på för det gick bra 2020 och sen komma in i den perioden att så här, att dra på sig en skada, hur upplevde du det där, eller hur var den och tackla den motgången? Det är väldigt lätt när det bara rullar på och går bra hela tiden, men hur tog du emot det, eller hur kämpade du igenom den perioden?
Jag tror den för alltså den första som, eller ja, det var väl den första i hela det här, de senaste åren i alla fall, som var tufft. Men då var jag ju så himla taggad, för då hade det precis gått jättebra liksom. Jag tyckte det var, alltså jag hade aldrig tyckt det var så roligt att springa och tävla liksom. Så att det var ju nog ingen match, men det var ju en period som var ganska tuff där. Ja, det var rätt jobbigt alltså, så här i efterhand. Så jag tror att nu när jag har liksom behövt träna, när jag har liksom fått lite känningar och så, nu liksom, då tycker jag att det är rätt tråkigt att gå till gymmet och köra crosstrain och sånt, för att jag gjorde det så himla disciplinerat och så himla ordentligt då liksom. Men då var det inga problem. Alltså då var det bara, ja, men jag ska tillbaka, det löser jag liksom. Ja. Mm.
Men där måste man väl vara väldigt målinriktad, tänker jag. Alltså, och ha den disciplinen som du ändå hade där. För det är inte så lätt att bara så här ställa om att nu kan jag inte springa, då får jag göra det som går att göra.
Nej, det kanske inte, men jag har inte reflekterat så mycket över det, utan jag har bara kört. Och sen har det varit jättetråkigt vissa gånger, men jag har ju bara kört ändå liksom. Mm.
Men vart kommer den drivkraften ifrån hos dig? Det är inte alla som har den.
Jag vet inte, alltså, jag vet inte. Jag har bara alltid gjort så, tror jag. På gott och ont, för ibland är det ju lite dumt att stå och dunka huvudet i väggen i onödan. Eller det är onödan liksom, men ibland kan man göra det lite för lång tid. Men de allra flesta gångerna så tror jag att det har gynnat mig. Och det har gjort att jag, när jag väl kommer tillbaka, så har jag oftast varit helt okej liksom, i alla fall. Jag har inte behövt börja om från noll liksom. Ja, det är så det.
Men vad är det? Nej, förlåt, fortsätt.
Jag har inte gjort sådär, kan jag inte springa, okej, men då går jag till en crosstrain eller till en cykel eller vad som finns tillgängligt, och så försöker jag göra ungefär det som jag hade gjort om jag hade sprungit. Alltså, skulle jag sprungit 1000 meter så kör jag 4 minuter, alltså sådär, och så, ja.
Men nu när du ser tillbaka på, eller vad är det största roll, eller vad är det viktigaste du har lärt dig under den perioden? Jag tänker, under motgång är det ju oftast så att man tar med sig mycket lärdomar framåt. Vad är det viktigaste eller som du lärde dig under den perioden?
Nej, men det är nog att man kanske, innan man väl blir skadad, kanske man bör ta det lite lugnt. Alltså, bli helt inte skadad, det är väl det jag har lärt mig. Så jag tror att jag har lärt mig att jag behöver ha lite mer marginaler liksom. Och om det är när jag känner någonting i någon fot eller i något ben, som det var när jag blev skadad, så är det det. Och ibland när jag kanske har gått och kört alternativ, fast jag tycker det är riktigt, riktigt tråkigt liksom, så kanske inte heller det har gjort mig jättemycket bättre, utan det har bara gjort att jag har tyckt att det har varit lika tråkigt en annan gång. Så att, lite mer marginaler har jag nog lärt mig att jag behöver ha på allt egentligen. Mm.
Ja. Men känner du själv att du har gasat på lite för mycket ibland tidigare?
Mm. Ja, men kanske. Ja, men då har jag blivit bromsad, antingen blivit att jag har fått att jag har fått lite ont någonstans, eller att jag har blivit jättetrött eller sådär liksom. Så att det, ja, nej, men ja, men det är samma sak, det har alltid varit så för mig. Det har varit så i skolan sen jag gick i högstadiet, att då pluggade jag lite för mycket, så blev jag jättetrött. Alltså det har alltid varit så liksom. Så att ja, det tar lite tid, men lite mer marginaler är någonting som jag jobbar på att ha numera.
Men det är ju väldigt mycket så som person alltså, som ja, men du nämnde här, du pluggar för mycket, blir trött. Alltså, du vill väldigt mycket, som jag uppfattar
det. Ja, men jag vill mycket. Sen om jag gör för mycket, det vet jag inte, det är svårt att göra. Men ibland så är det sådär, ja, men jag vill mycket. Jag tycker det mesta är roligt liksom, så då blir det att jag, ja. Mm.
Men utöver löpningen då, du pluggar också. Hur viktigt är det för dig att ha andra saker också, utöver löpningen i livet?
Jo, men det är klart att det är viktigt liksom. Sen har jag alltid haft det så det är svårt för mig att jämföra liksom hur viktigt eller så det har varit. Men jag tycker det är roligt att gå till skolan och sådär liksom, för det mesta. Så att, det har nog varit jättebra, det tror jag.
Mm. Mm. Men vad gör du annars då utöver? Du tränar, pluggar. Vad gillar du att hitta på annars utöver det? Den tiden.
Ja, alltså jag hänger med kompisarna, hänger med familjen. Utöver det liksom. Sen är det så här, jag önskar att jag hade mer tid att spela golf och sådana grejer liksom. Det blir sällan man har både tiden och orken att göra när man är klar med resten liksom. Men ja, sådär. Men det finns mycket man hade velat göra mer. Men
ja. Men om vi kollar av säsongen som har varit här, nu 2022. Hur skulle du, det har gått bra för dig? Eller hur skulle du säga själv?
Jo, men jag är jättenöjd att säsongen ändå gick så bra som den gjorde liksom. Sen är man här och alltid hoppas på mer liksom. Men jag är jättenöjd med att jag ändå fick ihop det. För när jag började tävla i juni där så var jag egentligen inte så jättevass liksom. Så att jag är jätteglad att jag lyckades tävla mig i form liksom. Det var kul.
Om man kollar på alltså under din löparkarriär så långt, vilka, om du får lyfta ut tre lopp eller tre tävlingar som du är mest nöjd med, om du får göra en så topp tre ranking.
Oj, som jag är mest nöjd med. Ja, men jag tror att SM förra året var speciellt för mig. Alltså 2021 då. Då sprang jag hinder och vann det loppet. Det var väldigt roligt, för då hade jag var lite osäker inför det och så liksom. Men jag ville väldigt väldigt gärna att det skulle gå bra. Så det är jag jättestolt över, att jag lyckades samla ihop både kroppen och huvudet och göra det faktiskt. Så det skulle jag ranka väldigt högt. Sen så mitt andra juniorium också, som gick i Bilgårds, där sprang jag 1500 och kom helt chockerande för mig själv på en fjärde plats. Och då hade jag familjen där och alltihopa, så det var väldigt roligt. Vida sprang i loppet efter, tror jag, han sprang hinder, och hans familj var också på plats och hejade. Och sen typ ett lopp efter det, eller om det var två lopp efter, så sprang Andreas Kramer och vann på 800. Så det var liksom väldigt, väldigt mycket inom loppet av en ganska få minuter där, som var väldigt roligt. Så att, ja, men det rankade också väldigt, väldigt högt. Det var häftigt.
Ja.
Och sen så tredje så skulle jag nog ta EM som jag fick springa i år. Det var mitt första seniormästerskap, så det var väldigt kul. Det är något jag har velat göra jättelänge sådär liksom. Så att, ja. Sen i loppet var väl inte det bästa jag gjort, men det var väldigt, väldigt häftigt att få springa liksom. Mm.
Men så här då, ni är ju i Göteborg, så ni är väldigt många duktiga. Jag tänker att det måste väl underlätta eller göra det lite lättare när ni också reser mycket tillsammans, eller hur är det? Alltså, tänker just som du nämner här, junior-EM, alltså det är du, Vidar och Andreas, alla tre, ni känner ju varandra väl, antar jag. Men hur mycket gör det lättare när man själv ska tävla, och även att andra som man känner det med inför och under, skulle du säga?
Jo, men jag tror att det är faktiskt ganska viktigt, alltså i alla fall för mig, för jag behöver, alltså jag blir ofta sådär, stressar upp mig när jag ska tävla och sådär. Det kan ta ganska mycket energi från mig, att jag går runt och fokuserar på saker som egentligen inte är viktiga alls för mitt lopp liksom, utan jag behöver lugn och ro ofta, och då är det ju jätteskönt att ha med sig folk som man känner, som man brukar hänga med hemma och sådär liksom. Ja, för vidare bor jag ju ihop med i vanliga fall, så att hon är ju van att hänga med och Andreas hänger med Vida ganska ofta också, så att då är det ju som vanligt ungefär. Och sen är det många andra också som känns som hemma och åker med och sådär och tävlar, så att det är väldigt skönt, absolut.
Jag tänker just att det måste ju ge en väldigt trygghet, att man vet vart man har varandra och ja, så vidare.
Ja, jo, men så är det. Och sen är det mycket lägre sånt där man åker på också, som man lär känna folk och sådär, som ofta är med och tävlar sen, så att ja, men jag tror för mig det är väldigt skönt. Ja, absolut.
Men då, som du sa, SM förra året. Som du satte på första plats. Du nämnde där också att du var väldigt glad över att du lyckades samla ihop det både fysiskt men även i huvudet. Hur tänkte du inför det här loppet, om du tänker tillbaka det?
Ja, men förra året blev det inte som jag hade tänkt. Men jag hade tänkt att jag skulle springa mycket hinder, men det blev inte alls så, utan jag sprang egentligen ett lopp i början som inte alls gick bra, och sen blev det att jag sprang liksom inte mer, utan det blev mycket 1500 lopp och sådär, och i efterhand var det jätteroligt, för då fick jag springa mycket 1500, det tycker jag också är jätteroligt, och i år blev det jättemycket hinder, så att det var väl bara bra liksom. Men jag hade inte gjort något bra lopp när jag skulle springa SM där, och det var ju slutet på säsongen, och då hade jag också haft en liten period som jag inte tävlade så mycket och sådär emellan, så att jag visste inte riktigt vart jag stod liksom. Så att, nej, men jag tyckte det var väldigt kul att jag kunde springa så pass bra som jag gjorde. Ja.
Mm. Men jag tänker just det där när det inte blir riktigt så som man har planerat. Hur har du några, alltså, om det är någon som lyssnar som har samma, går igenom samma, att ja, men det funkar inte riktigt så som jag har tänkt. Har du något tips på där hur man, hur, eller hur tänker du i de situationerna? Är det bara att försöka hitta en annan lösning eller tänker i andra barn? Eller alltså, hur tänker du där?
Oj, jag vet inte. Alltså, ja, men jag tror att man får bara, okej, då blir det inte så. Då får jag göra någonting annat. Alltså, eller vad gör jag nu då? Alltså, om jag hittar en ny lösning. Om det inte blir som man har tänkt sig.
Mm.
Har nog jag gjort. Tror jag. Ja.
Ja.
Och inte så tänka så mycket. Alltså, titta framåt på vad man gör.
Ja. Mm. Men just om vi pratar distanser då. Där kör du ju, som du nämnde, 1500, 3000 meter hinder.
Mm.
Vilka distanser är det mer som du kör? 800, nej.
800 känns mycket längre. Men när jag började tävla igen så var det nästan bara 800. Alltså mitt första juniormästerskap så var på 800. Så ja. Då tyckte jag det var jättekul.
Ja.
Och sen så blev det lite mer 1500. Och sen testade jag lite hinder och så, ja. Men nu springer jag ju mest hinder. I år har jag bara tävlat på hinder.
Ja, exakt.
Och så... sådär. Jag tror att... det hade varit... Alltså, jag tror att det gynnar mig ganska mycket att få lite mer uthållighetsträning också. Liksom. Så jag kommer säkert springa något 5000 och sådär också. Eller lite mer så jag kommer springa något 1500 också. Men i år har det inte funnits någon tid för det. För jag försökte kvala till det här EM:et. Så jag sprang bara hinder hela tiden. Ja. Men, trä.
Men varför blev det hinder då för dig?
Ja, men jag testade någon gång. Jag testade ett SM, tror jag. Och sen blev det att jag sprungit något hinderlopp sådär varje år. Och sen så märkte jag att det var jätteroligt. För att alltså, det var massa tekniska bitar som jag inte hade allt någon koll på. Som man behövde ha koll på. Och då tyckte jag att det var jätteroligt att här kan jag ju verkligen utvecklas väldigt konkret på en sak liksom som kommer gynna mig mycket på det här. Och jag har ju liksom sprungit 800 och 1500 alltså jättelänge liksom så att alltså jag har ju gjort så gott som jag kan under väldigt många år för att bli så bra som möjligt, men på hinder så fanns det plötsligt någonting som jag kunde, något väldigt konkret som jag kunde göra bättre liksom utöver att springa så fort jag kan. Så att jag tyckte det var en liksom rolig utmaning. Så att jag fastnade lite för det. Och sen har det blivit så väldigt mycket hinder. Speciellt i år då.
Ja. Men jag tänker just där. Det blir som en extra dimension när man får in hindren. Vilket man kan se. Eller jag. Eller många kanske ser. Oj, det blir jättejobbigt att ta sig över hinder också. Men även där så kommer det ju en väldigt. Som du nämner. Den tekniska biten. Alltså. Hinderteknik. Jag är ingen expert på 3000 meter hinder. Men hur mycket jobbar du med de sakerna också? Precis som du nämner. Hur tänker man där? Alltså för att förbättra sin hinderteknik och så vidare.
Ja, alltså det är ju absolut inte min starka sida. Det har jag ju fått höra ganska många gånger. Så jag har ju försökt bli bättre på det. Sprungit en del av hinder och sådär. Kört lite, alltså mycket teknik och sånt har jag försökt köra. Men det har varit också liksom att de här skadorna som jag har haft eller liksom de här strulen som har varit har gjort att jag inte kunnat köra så mycket sånt som jag egentligen har velat. Det har blivit med att när du kan springa, spring rakt och spring platt och gör ingenting liksom. Så att jag hade önskat att jag hade kunnat springa mer över häckar och sånt där under, men inte bara under tävlingssäsongen utan också lite grann under grundträningen. Så jag hoppas att det finns lite utrymme för att göra det. Mer i år, ja.
Men hur mycket då vidare så är ju också 3000 meter hinder. Hur mycket pratar ni, alltså, kring, pratar ni någonting sinsemellan med teknik och så vidare? Det sa att du får ofta höra att du inte har den bästa tekniken över hinder.
Ja, nej, men det är inte Vida som brukar klaga med faktiskt. nej, jag vet inte, jag frågar honom ibland. Men för honom, han verkar ju inte träna på det överhuvudtaget utan han gör ju det automatiskt, skulle jag på att säga. är mycket, väldigt mycket bättre än mig, som gör mitt bästa för att träna så gott jag kan liksom. Men jag får väl bara ta så mycket inspiration som jag kan liksom. Och jag frågar lite grann ibland och sådär, men ja. Mm. Nej, men han säger bara, det här på vattengraven, och frågar en gång, hur ska jag göra? Du kommer så himla långt, vad ska jag göra? Han bara, nej, det är bara att springa, och sen så får man trycka ifrån allt vad man har, trycka ifrån för livet, eller vad han sa, så kommer man så långt som möjligt. Och där är jag väl inte riktigt än, men jag gör så gott jag kan.
Men jag tänker också, när man börjar bli trött på ett 3000 meter hinder, hur tänker man då över hindren? Eller hur går tankarna då? Man ska ju ändå ta sig över, tänker jag.
Ja, alltså jag vet inte, alltså, jag är inte den bästa personen att fråga, för jag är inte säker på att jag gör det här så jättebra, men man får inte bli steg liksom, tror jag. Utan man måste fortsätta springa in i, eller liksom fortsätta ha fart in mot hindrarna. Och det är ganska jobbigt när man blir trött, för att då blir man lite sådär, eller i alla fall om man blir väldigt trött och känner att det inte går så bra, då blir man lite sådär, nej, det här funkar inte. Men man måste bara fortsätta trycka på hela vägen, vilket är enklare om man inte har hinder i vägen, för att då är det bara att springa in i mål. Men här måste man springa till varje hinder, och är man väldigt trött och man känner att det inte går så bra, så är det rätt jobbigt då. Men om det går bra, så är det ofta att man springer, alltså att man springer liksom mot en tid, eller att man springer mot någon annan och sådär liksom. Och då tänker man ju lite mindre, eller jag tänker lite mindre då i alla fall, så att då brukar det gå lite enklare.
Men också när det blir ganska tajt i vissa lopp, alltså jag tänker ofta på det när jag kollar på, alltså är man inte rädd att toucha i varandra, eller alltså det blir ju trångt liksom. Det är ju trångt i vanliga fall på kanske 1500-800, ja. Men här ska man dessutom hoppa över ett hinder, eller hur?
Ja. Det har jag också tyckt har verkat väldigt läskigt, för att när jag har sprungit så har det kanske, i många av de loppen som jag har sprungit, så har det varit att det har varit ganska utdragna fält, eller liksom att det inte har varit så många som har sprungit, så då har man kanske fått ganska fri sikt eller sådär liksom. Men vi har försökt öva lite det på träning, att man springer, om man springer över hinder springer man kanske ihop, och ibland springer man bakom, ibland springer man framför, sådär. Och sen så har jag märkt att när man tävlar, det är inte så läskigt liksom som det ser ut. Men jag tycker också det ser väldigt läskigt ut när man tittar på andra. Men det är inte så läskigt som det väl.
Ja, men man är väl ganska mycket inne i loppet också, kan jag tänka mig. Alltså, nu blir det mycket lekmannafrågor här från min sida. Så, eftersom att jag inte har sprungit här själv. Eller jag tänker så, att man är väl inne i loppet. Man tänker väl inte på det då?
Nej, men man gör inte det. Man ser ändå dem, så att hindren, så att det är inte så läskigt som det verkar.
Men i år då? Du nämnde 2022 debut på EM för din del.
Mm.
Hur kändes det?
Ja, men det var jättehäftigt. Alltså, jag är så himla glad att jag kvalade dit och fick springa där. Jag är jätteglad över det. Och det var jättehäftigt. Men sen så loppet, att jag var i bra form, alltså innan EM. För SM där gick ju precis 2 veckor innan, och då slog jag mitt personliga rekord. Och sen så gick det väldigt bra i träningen efteråt också. Så att jag gick in i mästerskap och kände att jag var i god form. Och sen så var jag det i 2 kilometer, men tyvärr inte i 3 under loppet som jag stann där liksom. Så att, nej, men jag blev väldigt trött sista kilometern. Jag vet egentligen inte varför, för det var inte någon sån här otrolig fart som sattes upp eller någonting, utan det var egentligen väldigt lagom för mig, och jag fick ett ganska jämnt lopp. Men jag hade inte krafterna på slutet bara, och då rann sekunderna iväg lite sista 2 varven, tror jag egentligen. Men jag följde min plan så långt jag kunde, och jag gjorde så gott jag kunde, så jag är nöjd liksom. Men ja, det är klart, det är både lite, alltså det är väldigt inspirerande, men också lite surt att vara så nära en final. Men jag får ta med mig det och jobba vidare helt enkelt. Så att ja, hoppas att jag kan nå det nästa gång istället. Mm.
Men hur är det då inför, om man, det som du, som i ditt fall här, man ska jaga en kvaltid för att kvala in till EM. Hur, alltså, hur tänker man innan där, att så här, man vill väl hitta bra lopp för att klara den kvaltiden? Eller hur tänker du?
Ja. Där? Alltså, nu är det ju det här nytt med så här rankingsystem och grejer, så det är inte bara tider längre.
Nej, nej, exakt.
Som
exakt.
Varit tidigare, så att ja, men jag har åkt runt och tävlat ändå ganska mycket jämfört med vad jag brukar göra. Och speciellt nu senaste åren när jag nästan bara tävlat på hemmaplan liksom, med pandemin och allting. Så jag har också runt och tävlat en del i Europa. Så där. Jag har försökt hitta bra lopp och då. Men jag tyckte inte det var så kul att försöka kvala. Det var rätt, jag tycker det är rätt jobbigt, men så har det varit på alla de här juniormästerskapen och allting också. Liksom att, nej men man vill ju... Men jag tycker det är roligt att springa för att se så här, ja, men hur fort kan jag springa idag? Liksom? Och när man ska jaga de här tiderna och de här gränserna så blir det ju mer att ja, men jag måste klara detta istället för oj, hur bra kan jag springa? Så att, det var väldigt skönt sen när jag hade väl kvalat dit och få börja springa på som vanligt utan att tänka så mycket över det. Liksom. Så, ja.
Ja, hur skönt är det där när man väl har klarat en kval? Eller när det är klart att man... har kvalat in jo. Till mästerskap.
Ja, men det var jätteskönt. Men det blev ju så speciellt nu med de här rankingpoängen och allting. För jag visste ju inte det när jag hade sprungit mitt sista lopp att det skulle räcka. För det beror ju på vad andra springer och sådär fortfarande och så.
Ja.
Man får sitta och räkna och sådär. Så att, ja, det var lite speciellt. Men andra gånger när det har varit att man har klarat en tid eller sådär så har det ju varit jättegött såklart. Då kan man ju ställa om siktet direkt liksom, eller snabbare. Liksom. Så, ja.
Om det där tänker jag med just rankingpoängen som de har ändrat. Det där är ju svårare att räkna om, precis som du säger. Hur mycket påverkar det? Alltså, för annars vet man ju, ja nu har jag klarat den här tiden, nu är det klart. Det andra påverkar så mycket av hur andra springer. Alltså,
ja, och sen det kunde man ju kvala in på tid istället. Så då var det ju också mot andra, liksom, om man inte klarade direkt kvalet.
Ja, absolut.
Men jag har inte hållit på, jag är ju inte, det här var ju mitt första seniormästerskap, så jag har egentligen inte bra koll utan jag har varit med i juniormästerskapen och de jag har kvalat till där är ändå klarat kvaltiden direkt. Så det var helt nytt för mig att försöka jaga ett kval sådär. Så,
ja.
Jag vet egentligen inte skillnaden ner mot när det var liksom mer tidigt sådär.
Nej, precis.
Men det, bara, det får man ju bara hänga på. Det är ju bara att göra som alla andra. Mm.
Men vad är det största eller vad är det viktigaste som du tar med dig då från EM? Vidare i din satsning?
Ja, alltså jag tror att det viktigaste som jag tar med mig är nog bara att få att gjort ett seniormästerskap så jag vet hur det fungerar. Så att jag jag försökte verkligen hålla mig lugn och så här, tänka att det här är ett vanligt lopp, jag har gjort det mycket innan och fokusera på att spara min energi till loppet liksom. Och jag har blivit jättemycket bättre på det för att när jag sprungit de här ungdomsmästerskapen och ungdomsfinkampen och allting. Alltså då har jag ju varit kanske inte sprungit så bra första gången jag har gjort någonting och så har det gått jättebra andra gången. Så det visste jag ju nu inför detta att det skulle kunna bli så. Så att jag försökte verkligen hålla mig lugn och liksom fokusera på loppet. Och jag tycker att jag ändå gjorde det ganska bra men jag tror absolut att jag kan göra det bättre nu när jag vet... nästa gång, exakt vad det innebär. För det är svårt att förbereda sig på ändå. Så jag tar nog med mig mest liksom, upplevelsen. Ja, men det var väldigt roligt att ha med mig också. Så jag vill göra det igen. Det ser jag verkligen med mig.
Ja. Men vad, alltså, för den som lyssnar här som kanske bara springer motionslopp och så vidare. Vad just på mästerskap, det är väl väldigt speciellt innan. Och det är väl en annan... Man kan inte hålla sig till samma rutiner som om du skulle tävla... ett lokalt lopp. Alltså det är väl mycket som tillkommer, tänker jag, runt omkring. Som kanske inte gemene man känner till. Vad sa du?
Ja, förlåt. Vad sa du?
Nej, men som gemene man kanske inte känner till att det är så här calling, sådana saker som... Alltså ett annat upplägg, tänker jag. Eller?
Med calling och sånt, det är man ju ganska van vid egentligen. Så är det ju på många tävlingar som jag springer i vanliga fall också.
Men just när det blir större... tänker jag på igen. Alltså...
Men den stora skillnaden som jag känner är väl att på ett mästerskap så är det den dagen som gäller, det är det loppet som gäller.
Mm.
Alltså generellt under en säsong annars så kanske det handlar om att jag ska springa så fort som jag bara kan. Och då kanske jag har tre lopp på mig. Så att då är det bara liksom ge hjärnet och se hur långt det håller. Men här ska det ju hålla den specifika dagen och det är väl det som är lite annorlunda. Så det blir mer nervet tror jag. Inför ett mästerskap. Och sen det här med calling och sånt. Ja men det är ändå ganska likt som det är på många andra tävlingar. Kanske lite längre callingtider eller lite mer strikt. Men det är ju bara att rätta sig efter det. Liksom att vara förberedd så man vet vad som ska hända. Så. Ja. Men det är nog just det där att det är den dagen det gäller. Det är ju lite speciellt mot hur det är annars.
Ja. Hur mycket jobbar du, eller jobbar du någonting med just den mentala biten också? Just för att vara beredd på det, eller inställd på det? Eller det är mycket mentalt också, tänker jag.
Jag försöker förbereda mig så gott jag kan. Och det handlar mycket om det här att, som jag sa förut, att man ska spara energin till det man faktiskt är där för att göra. Och det är på att springa så fort man kan på rätt dag, liksom.
Mm.
Ja.
Men just det att ta, som du har gjort nu, tagit steg från junior till senior. Det är inte alla som, jag tänker, det är många som, jag kollade här innan, det är många i din ålder som har satsat och sen lägger ner sin satsning, inte tar, lyckas ta det steg från junior till upp till senior.
Mm.
Vad tror du är det viktigaste, eller har du några tips på... Om man lyssnar nu, är 19 år, målinriktad, vill satsa framåt. Vad är det viktigaste man kan tänka på i så fall för att ändå fortsätta hålla på med friidrotten?
Ja, men man måste hänga i, tror jag. Alltså, tyvärr är det ju nog så för att de allra flesta kommer inte fortsätta gå spikrakt hela tiden. Alltså, det kan man ju bara önska att det gjorde för alla, liksom. Men... det kanske kommer komma någon gång som man behöver kämpa lite extra för att orka fortsätta, liksom. Och då är det nog bra att veta det, att ja, men om jag verkligen vill fortsätta, ja, men då är det ju bara att göra det, liksom. Så försöka hänga i. Men sen tror jag också skulle gett ett råd till mig själv eller till någon som är liksom 19 år nu. Eller mig själv när jag var i den åldern, så skulle jag nog också säga att, ja, men det här som jag pratade om, som jag har kanske lite grann lärt mig nu, att ha lite marginaler är nog faktiskt ganska bra, för att ja, men man kan ju vara jätteduktig på att köra all sin rehab, eller jätteduktig på att köra allting alternativt om man blir skadad, eller jätteduktig på att springa precis allting som man ska göra och sådär, men ibland så tror jag det kan vara bra att ha lite extra utrymme, för det kommer kanske en period som är lite tuffare. Och då kanske det kan vara bra att ha lite extra laddade batterier så man kan använda den energin då istället. Lite marginaler, tror jag.
Ja.
Jag tror att man tjänar på det i längden.
Men om man kollar bakåt då, hur många är det då? Är det många, stämmer det som jag sa att det är många som har lagt av, eller alltså som du har tävlat mot tidigare, från junior till senior? Eller under din resa? Om du ser runt omkring dig.
Jo, men det tror jag nog ändå. Det har ju varit... Ja. Ja, så är det nog. Men jag har inte reflekterat så mycket över det kanske. Men det är inte samma personer som jag tävlade mot nu som när jag var junior, liksom. Så att det har tillkommit några, och några kanske har gjort andra saker istället. Så att, ja. Så är det nog. Mm.
Men jag tänker att det gör ju det ännu mer imponerande, tänker jag, utifrån hur jag ser det för din del, att du ändå fortsätter hänga i trots de här motgångarna med skador och så vidare, att du inte ger upp på vägen.
Ja, men jag tror kanske att det har varit ändå rätt enkelt för mig, för jag har alltså lyckats komma tillbaka varje säsong och ändå gjort lite bättre än sådär. Så att jag har hela tiden haft det som motivation, liksom. Så sätt har jag nog haft det enklare än många andra som har haft det tufft i länge sådär, liksom. Utan jag har alltid lyckats komma tillbaka och känna att, ja, men just det, så här ska det vara. Och sådär. Så att, ja.
Mm. Ja. Sen har jag lite så här, du har ju tagit på 3000 meter hinder, har du det här, SM-guld blev det i år igen, det var andra året i rad. Mm. Nu får du fortsätta det nästa år och förlänga sviten där. Men hur... Vad sa du?
Ja, det får man hoppas.
Ja, men bara om du så här, hur är känslan då att ta SM-guld?
Jo, men det är jätteroligt. Jag tror jag tog mitt första SM-guld 2019. Det var jättehäftigt, verkligen.
Och också springa finkampen.
Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Det är också jättekul. Alltså det är mycket som är väldigt roligt. Ja. Men det är också väldigt roligt. Ja.
Och sen då, hur är känslan att vara löpare i Göteborg? Vi var inne på det lite tidigare. Ni har alltid träningar på lördagar gemensamt. Och ni är väldigt många som skördar framgångar. Hur mycket... Är det inspirerande för en själv? Eller för din del? Att se hur andra går framåt också?
Det är också då väldigt roligt, måste jag säga. Och ja, men vi tränar ju tillsammans, alltså en dag i veckan allihopa. Och det är jätteroligt för att jag har alltid någon att springa med där liksom. Alltså, oavsett om jag har varit i min sämsta form eller i min bästa form, så har jag haft någon olika personer där att träna med. Och vi springer ju på bana på sommaren och vi springer grus på hösten och på vintern och sådär. Så att det är jättehäftigt att ha liksom en sån gemenskap att komma till ändå varje vecka och känna att, ja men alltså, även om inte jag kanske kommer dit med min bästa energi alla gånger, så är det alltid någon som har det i alla fall. Och ibland kanske det är jag som bidrar med god energi liksom, men att vi kan alltid hjälpas åt där och skapa liksom en rolig stund ändå liksom tillsammans och, men ändå träna väldigt bra tillsammans också. Så att, men det är jättebra, tror jag, och tycker jag för mig i alla fall.
Men hur viktigt tror du den är för just motivationen, att du alltid har någon att springa med? Där finns det liksom en bra grupp att springa med.
Ja, jag tror det är jätteviktigt. Verkligen. Sen tror jag inte man behöver ha det så på alla pass. Liksom. Jag kan tycka att det är rätt skönt att springa något distanspass själv och sådär ibland också. Ibland är det jätteroligt att ha sällskap också även på de passen. Men sådär. Och ibland så... jag tror det är väldigt bra med variation. Liksom. Men det är väldigt lyxigt att jag alltid kan vara med där om jag vill. Och jag är med där varje vecka nästan. Så ofta som jag bara kan. Liksom. Ja. Så jag tror det är jättebra.
Om vi pratar om enskilda pass till exempel. Mm. Har du något så här favoritpass som du har?
Ja, men det är absolut något banpass i så fall. När man känner att man är i bra form. Ja.
Och vad kör du då? Om du tar något exempel på något pass?
Ja, men alltså om jag skulle ta något, det är ju kanske när man börjar med lite längre intervaller. Kanske ska man springa 1000 eller 800. Någon eller ett par stycken kanske. Och så får man känna då att ja, men jag har liksom, att man känner sig stark på dem. Som, ja, det är långa intervaller för mig då. Liksom, att jag känner mig stark på dem. Och sen så får man springa lite kortare. Kanske någon 400 eller 300 eller sådär på slutet. Och känner man att oj, jag är inte bara... stark och uthållig, jag är snabb också. Det är otroligt. Ja. Det är ju kanske alltså, några veckor på sommaren när man är i god, väldigt god form. Liksom, så kan det vara väldigt, väldigt roligt att springa de passen, tycker jag.
Ja. Tråkigaste passet då?
Ja, men det är väl någon fartlek 40 minuter.
Ja, du gillar inte det? Alltså,
fartlek. Nej, jag gillar inte det. Nej, det gör inte jag. Nej, det gillar jag inte. Nej, jag vet inte, det brukar oftast bli något sånt pass också kanske när man inte är i så god form liksom. Så alltså, man inte har så bra uthållighet, så får det bli att nu får vi köra fartlek. Och då är det jobbigt att springa när man inte är så bra liksom. Men de passen oftast hamnat när jag kanske inte har varit så uthållig. Nej, då har jag varit tufft. Ja.
om man blickar framåt då mot nästa, eller nu går vi in, det är slutet av september, hur ser du? Du har ju grundträning, eller inlett grundträning för tidigare.
Ja, den är nu. 5 dagar grundträning.
hur ser det ut framåt då för dig? Ska ni iväg på läger eller hur ser det ut under vintern för dig?
Ja, men det är nog inte spikat än riktigt, men det blir säkert lite läger. Det ska bli faktiskt roligt nu efter det, att ha inte varit på så mycket läger senaste åren. Inte man inte har kunnat åka på det. Så det ser jag fram emot. Så får vi se. Jag hade tyckt det varit jättekul att springa något eller några lopp nu under hösten. Får se om det funkar och om det känns bra. Så gör jag nog gärna det. Men ingenting spikat än, utan jag ska komma igång först och se. Så att allting funkar bra.
Men när ni åker, eller vart har du varit på läger? Eller vart brukar ni åka på läger? Eller vart har du varit?
Mycket Sydafrika på vintern har det varit. Sådär. Så det... jag vet inte vart vi hamnar i år, men... kanske något sånt. Vi får se.
Har du någon favoritplats som du har varit på? Eller som du
ja, Danström heter det som vi har varit mycket i. Ja. Får vi se om vi hamnar där i år eller om det blir något annat eller om vart vi kommer iväg. Men ja, men det skulle vara roligt med ett läger, det tycker jag.
Ja. Jag glömde också här en fråga om, för i år sprang, eller det var någon som frågade om vår loppen i vårtävlingen i Skatås. Mm. Det sprang du det i år? Nej?
Nej, gjorde jag nog inte.
Men du har sprungit ändå en gång?
Ja, det har jag gjort. Mm.
Hur är de tävlingarna?
Men det är också jätteroligt, för de går ju oftast på lördag samma tid som vi brukar köra. Så antingen så springer man det då, eller så springer man intervaller. Men det är alltid samma, eller det är ju samma folk plus lite fler då, kanske på tävlingarna som är där. Nej, men det är klart att jag ska springa lite mer lopp här framöver om kroppen funkar liksom. Det hade varit jättekul. Det är, ja. Det är roligt att tävla lite grann under grundträningen och sådär också. Det är ju bara lite extra.
Men vilket, det kanske är svårt att ranka som, men vilket är, tycker du är roligast, att springa på bana eller att springa stadslopp, eller vad är skillnaden på de olika typen av lopp, tycker du?
Absolut bana skulle jag säga, det tycker jag absolut är roligast. Men sen är det klart att jag, och sen stadslopp så blir det inte så, har jag inte sprungit så mycket. Det känns som att det är oftast mest stadslopp under sommaren liksom, och då har jag ju barnsäsongen att tänka på sådär. Ja. Så jag har inte sprungit så många, men det har varit väldigt roligt när jag har gjort det också, för det är väldigt god stämning oftast på sådana typer av tävlingar. Så det hade jag gärna gjort lite mer, när det finns möjlighet till det.
Ja.
Och sen har jag sprungit lite grann de här, som du säger, i Skatås ja, med premiärloppet och finalloppet och Skatås 8 och lite sådana tävlingar. Ja, också. Mm.
Men om du får ge så här, vad tror du, om du får ta tre tips eller tre råd till att lyckas och bli så bra löpare som möjligt, vilka tre råd skulle du ge då?
Kontinuitet skulle jag säga. Och sen är det ju att ha lite jävlar anamma. Kanske man kommer inte på något bättre ord utan att svära. För att säga det. Om lite vinnarskalle. Skulle du kämpa glöd skulle jag säga. Så kan man säga lite finare. Vad ska jag säga mer? Och sen tycker jag att det är väldigt roligt tror jag. Och så jag tycker att det är spännande liksom, hur fort kan jag springa. Att man tycker att det är något som är roligt att utforska. Tror jag.
Ja. Ja men bra, bra tips. Men hur. Alltså just med kontinuiteten. Om vi går till dig då. Du har haft lite hackigt. Pratade vi om tidigare. Känner du nu att, du nämnde det här också, att nu är första gången på länge som du går in i en grundträning utan att ha ont eller vara skadad.
Mm.
Vad tror du där kommer, alltså, nu kan du ju verkligen bygga en grund inför nästa år, tänker jag.
Ja, det ska bli så roligt. Nej, jag är jättetaggad på det faktiskt. Så jag hoppas att det får hålla i sig nu. Och jag ska göra mitt allra bästa för att det ska få hålla i sig. Så det ska bli jättespännande att se.
Ja. Ja, men det var alla frågor jag hade faktiskt. Känner du själv att det är någonting som jag har missat som du själv vill lyfta?
Nej, jag tycker du har ställt jättebra frågor.
Ja, skönt att höra. Men det var superkul att du ville vara med. Och jag önskar dig stort lycka till med träningen framåt och kommande säsong.
Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt där du fick träffa Linn Söderholm. Och tack Linn för att du tog dig tid för att ställa upp på en intervju. Det betyder väldigt mycket för mig. Och tack alla ni som har ställt upp och kommer ställa upp i framtiden. Det är ni som gör den här podden. Mitt namn är Marcus Håberg och vi är snart tillbaka med nya avsnitt med Mötlöparen. Så länge får ni ta hand om er. Ha det så bra. Hej då.